Hade du något nickname?
Ja, jag kallas Pärlan. The Golden Big Pearl.
Big Pearl.
Long Big Pearl. Ja.
Det är verkligen catchy, man. Det fastnar.
The Long Big Pearl.
Hard Long Big Pearl.
Det har. Ja. Hopp, okej, okay, med. Kör vi. Mm.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are.
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Välkommen till Fighterpodden, avsnitt nummer 36. Herregud, jag vill ha en applåd för det.
Bra, Mårten.
Det är sjukt.
Roligt. Tiden går fort när man har skojigt.
Eller hur?
Ja.
Den här rösten där och mannen med hatten som inte ni kan se, det är Hans Wiklund.
Ni kanske hör min hatt.
Ja, ibland gör man det. Mm. Och han har ju lurarna på hatten, det är speciellt.
Ja, det är speciellt.
Simon Köller där borta. Och jag heter Mårten Söderström. Den här podden då som handlar om fighting och kampsport. Och vi har pratat om det förut. Kan man samla kampsport under liksom ett tak? Alltså, vi märker ibland att en thaiboxare tycker inte att brottning är så kul och sådär. Men vi tror ju att det går att enas liksom kring...
Det är väl lite det som kallas för MMA dock. Skulle man kunna säga om man vill vara så.
Fast vi är ju inte begränsade. Det är mycket MMA och det är ju också mycket thaiboxning. Men vi försöker ju prata om all typ av kampsport.
Ja.
Sen är vi så att proffsfighters är ju monumentalt ointresserade av alla andra kampsport än de själva håller på med på ett lustigt sätt. Så är det inte i brasiliansk jiu-jitsu. Där är de flesta grabbar intresserade av MMA till exempel. Men ofta när vi tar hit en thaiboxare till exempel så är de inte så bekymrade. De andra kampsporter, utan man har hyfsat koll på sin egen viktklass.
Precis. Och vi har då en liten brevlåda. Det är fighterpodden@fightermag.se. Och vi kommer att öppna upp brevlådan idag. Jag har fått lite feedback, Simon.
Oh, wow. Ja, wow.
Och jag har fått lite fans som hör av sig. Det är en kille som hör av sig. Han har väldigt mycket att säga.
Fan.
Men just han hör av sig väldigt mycket.
Ja, vad bra. Ja. Mm.
Och jag har inte fått några frågor om mitt diskbråck. Hur går det?
Hur går det med diskbråck?
Mm. Tack. Mm, mm. Opererad, klar.
Wow, vad skönt.
Vi kommer att ha en hel podd om diskbråck. Alltså jag kan säga att jag är ju fulllärd kille här.
Nej, men det finns ju diskbråckspodden, tydligen går jättebra just nu.
Just det. Mm. Ja.
Plats nummer 1000.
Nej, men så om det här skiter sig ännu mer så kan du faktiskt börja köra den, Mårten.
Men det är
sjukpodden liksom.
När jag var opererad, vilket var alltså i fredags, jag står här i då första frågan Hans är så här: hur har det gått med avgiftningen från din morfin?
Han har ju tryckt så mycket morfin. Det roliga var också att han la ut en bild på sig själv. Då såg det ut som han hade bröst. Så jag tänkte så här, herregud, har vi fyllt på rattarna samtidigt som du opererade diskbråcket? Uh-huh. Det hade ju varit klyftigt.
Hörrni, det är brevlådan. Vi kommer också prata kampsportsnyheter. Men vi har också en gäst idag.
Yes.
Gästen idag är stjärnsäljaren som blev startup-miljonär. Vi känner honom från Framgångspodden, Framgångsboken numera också, Framgångsakademin. Vi välkomnar Alexander Pärleros.
Tack så bra. Tack.
Bra. Jag måste lägga till kampsportare.
Ja, kampsportare, alltså. Men också en sak till. Mm. Hamburgerrekordstagare.
Ja, just det.
Jag har ändå käkat extremt mycket burgare. Och det var ju något som jag kände att efter jag hade gjort det så skulle jag kunna dö utan att ha haft ett helt förjävligt liv.
Hur många åt du?
Man kan jämföra med 17 Big Mac på en timme.
Ja. Det är sjukt.
Var det här din claim to fame eller hade du hade andra saker innan? Eller var det här din första bedrift så att säga?
Ja, nej, men det här var väl
det var min... tidig karriär.
Det här var ju... Alltså jag är glad att jag har en sån här bedrift på mitt CV. Framförallt nu när jag är vegan också.
Va? Nej, du är vegan.
Ja, nu har jag blivit det.
Blev du det då efter det eller?
Nej, inte då direkt faktiskt. Men jag käkade en biff faktiskt med en person som snör runt i de här lokalerna. Staffan Rosell.
Nej. Aha.
För då jobbade ju jag på SBS Radio eller Bauer Media då.
Just det. Du var ju stjärnsäljare här. Det var ju mycket snack om dig att du var så himla duktig och så.
Ja, så himla bra.
Vi ska säga att den här podden spelas in på Bauer Media och här gick du och det var liksom där du startade din karriär på något sätt.
Exakt. Det var ju så här att när jag var 20 år så gjorde jag lumpen som röjdykare. Och då satt jag och funderade på vad är det som jag ska göra nu. Jag var ganska så här vilsen. Det finns så mycket olika möjligheter och jag har ingen aning. Men då bestämde jag mig för att göra någonting väldigt annorlunda under en helg. Mm. Alltså söka alla jobb jag inte kunde få. Vilket gjorde att jag sökte jobb som vd på typ Telia, vd, ABB, IT-chef, ekonomichef och massor av andra sådana som jag inte kunde få. Och jag fick två svar tillbaka. Det ena svaret var från ett ställe där de ringde då och sa att nej, men du kommer inte få det här ekonomichefsjobbet, men du är lite intressant ändå, att du är så galen att du söker de här sakerna. Mm. Och sen sa de att vi håller kontakten. Och sen var det ett annat ställe som var helt failure. Det fick jag inte alls. Som fattade direkt att vi är inte en riktig galning, en riktig idiot. Han söker ju massa konstiga grejer. Men det här första stället som ringde och sa att vi håller kontakten. En dag ringde de mig och sa, du, vi har ett jobb till dig. Gå på intervju där. SBS Radio, säljer på Mix Megapol, de här olika radiostationerna. Släng på dig kostym och gör det bästa du kan. Jag hade ingen kostym.
Det var alltså längst ner på listan.
Det var lokal säljare också, jag fick bara sälja på Stockholm. Ja. Men då sa de det. Släng på dig en kostym och gör det bästa du kan. Jag hade ingen kostym, jag hade 25 000 kronor för lumpen. Jag drog till Åhléns, köpte en kostym för 5 000 spänn, en svart sandkostym. Kostym är något jag fortfarande vill köpa till rabatterat pris. Så att det var ju, tyckte jag, var svindyrt. Man känner sig som en loser om man köper en kavaj för 29,98 liksom. Det är inte...
Ah, det beror ju på, Alexander Pärleros ser ju lite grann ut som en modell. Han har ju lite den där Schenkenberg-grejen, så han kan ju hänga på sig lite vad fan som helst och du kommer ändå hänga bra.
Tack.
Om det är tillräckligt långt.
Jag fick jobbet och lämnade tillbaka kostymen. Och där börjar min karriär här i alla fall.
Du lämnade tillbaka kostymen?
Ja, jag sparar. Jag vek in läpparna.
Så rutinerat.
Ja, det är rutinerat.
Och du är också bland annat då bromsmedaljör i VM i amatör MMA.
Exakt. Tog så faktiskt du... Sveriges första medalj.
Ja. Och den resan, hur du kom dit, vi tänker för våra lyssnare nu, alltså som håller på med kampsport, framgång och succé och alla, och hur du ens hamnade där, för det är också en historia. Så det finns mycket att prata med dig om, men först det här. Listan är lång, det handlar om kampsportsnyheter. Simon Kölle.
Ja, den är alltid lång och det är kul, det är roligt, det händer mycket. Vi har haft thaiboxnings-VM, vi var ju inne på det, det höll ju på medan vi spelade in förra podden. Men det slutade i alla fall till slut med 8 medaljer för Sverige. Så att inte illa pinkat.
Ja, men alltså.
Det är en applåd för det tycker jag.
Bra.
Sofia Olofsson såklart.
Varför är det alltid bara jag som applåderar? Det känns så tråkigt.
Jag applåderar också.
Nej, men jag höll på min telefon, jag kunde inte applådera, då hade jag tappat telefon.
Sofia Olofsson, guld. Josefin Lindgren, Knutsson, guld också. Kostas som har varit här fick silver efter en väldigt hård final. Erika Björnestrand, silver också. Angela Mamic, silver. Filip Walt, brons. Mattias Jonsson, brons. Patricia Axling, som aldrig har förlorat någonsin i mästerskap, förlorade i semifinalen, fick brons där. Så att det var ju oerhört tufft. Man verkligen kände liksom att det var en tuff
förlust. Det var lite oväntat, för att, som sagt, hon var sådär favorittippad och så pang.
Så pang. Ja, men så är det.
Det svenska thaiboxningsundret, det är förbi.
Nej, det är det inte. Så ska vi inte, ta i så mycket.
Det är över nu.
Och Sofia Olofsson har fortfarande inte åkt på Aniten. Men ja, men det var det. Sen är det ju alltid väldigt mycket UFC. Och just nu, UFC har ju signat en femårig deal med ESPN som är väldigt stort. 1,5 miljarder dollar är den värd. Fem år
för Fox då?
Istället för Fox, precis. Fox kunde inte riktigt mäta sig med den summan. Och det blir 150 galor under loppet av de här fem åren. Så det blir 30 galor om året. Så att,
men är det då... ISBN som betalade till UFC.
Ja.
Det är en bra deal.
Det är ganska bra deal. Nu köpte ju de som köpte UFC köpte ju för 4 miljarder dollar. Så att det finns ju fortfarande lite att täppa igen så att säga. Men det går bra. Det går bra.
Alltså vilken resa. Tänk nu, vad sa du, 30 galor per år?
Ja, som ISBN kommer stå för. Sen kommer de så här, kanske göra ännu fler UFC, ännu fler galor. Men det är 30 garanterat som kommer vara ISBN-galor liksom.
Otroligt.
Ja. Alexander Gustafsson, det var ju en tilltänkt fight för honom mot Luke Rockhold. Luke skulle gå upp i en viktklass, möta Alex, men den har aldrig blivit outad den matchen, alltså öppet officiellt. Mm. Men nu har ju Luke skadats igen i benet och visade en vidrig video när han liksom blir sydd där i benet. Så att den matchen är av. Dana White sa det i England nu i Liverpool att den är av. Och
vad betyder det här för Alex?
Ja, det betyder att Dana lovar att han ska hitta en annan motståndare, men det är inte helt lätt, eller hur?
Nej.
Det är få som kan möta honom och ja, det blir ganska tufft nu.
Men vilka är alternativen?
Ja, alltså alla alternativ är uppbokade, ska jag säga. Aha.
Så att de har matcher som kommer.
Ja, de har matcher som kommer. Så att, men det är klart, mycket kan hända. Det kan ju bli någon skadad eller vad som helst. Liksom. Men Ilir kommer ju möta Glover. Och han kommer inte möta Ilir förstås. Och även om Glover skulle skadas, så han kommer inte vilja möta Glover igen. Så den är ju borta. Och sen är det Volkan Ozdemir och Cormier är uppe en viktklass, så att det är tufft för honom. Han har faktiskt ingen direkt att möta som är så.
Hur länge sedan var han gick en match?
Ja, det börjar ju bli rätt länge nu. Det är ju förra året som han gick. Men det, alltså, det är ju fortfarande dags att någonting händer och det är lite svårt. Vem ska han möta? Ja,
får jag bara greppa det här nu med Cormier? Att han har gått upp i viktklass. Mm. Innebär att inte han längre kommer försvara sitt bälte?
Det har han inte sagt. Han kan tänka sig möta Alex. Och det ser man ju när de träffas. Vi har ju pratat om det tidigare. Det
var ganska
cringe när de skulle hänga ihop där en dag. Men nej, men han kommer kanske kunna gå ner och ta en till match eller sådär. Han hoppas kanske på en till med John Jones, vem vet. Men å andra sidan så har han Cormier lovat att han ska sluta sin karriär februari-mars nästa år. Så att det blir ganska tajt.
Och det känns som att det blir money fight då också.
Ja, det är klart. Alltså
det kommer nog inte bli mot Gustafsson i det läget. Sista matchen, sista grejen, då blir det någon.
Nej,
inte Gustafsson. Då blir det någon pengarslag.
Ja, men det är precis. Han vet ju om det också. Mm. Han tog ju med någonting från Cormier när de mötte. Det var split decision liksom. Ja. Det var en väldigt tuff grej.
Och vi älskar uttrycket, han tog med sig någonting där.
Hans själ.
Eller hur? Ja. Exakt. Vi har haft en sömnig gala som ägde rum i Chile, en UFC-gala där Kamaru Usman vann på domslut mot Damien Maia, och vi hade den dubbla världsmästaren i brottning där som, och tuffvinnaren, alltså Tatiana Suarez, som slog Alexa Grasso. Det var ju en kul match, eller så länge den varade. Hon fortsatte vara obesegrad. Spännande, men annars en sömnig gala. Såg du den, Alexander?
Nej, jag gjorde faktiskt så här att jag såg den inte, så gick jag om och sov istället.
Så gjorde det.
Så jag gjorde ungefär exakt samma sak som du gjorde. Du satte på tvn och sov, och jag satte inte på tvn och sov istället.
Exakt så var det faktiskt.
Men de har officiellt ändå sett den om man har legat och sovit framför tvn.
Det är väl så, eller
hur? Man får räkna. Ja.
Men det är samma sak som att gå och träna. Man går på gymmet, samma tränat.
Eller i mitt fall, jag går på bio på en pressvisning, somnar efter 5 minuter. Vaknar upp på eftertexterna, herregud, jag har sett den.
Det kan jag se framför mig faktiskt.
Ja, men det är också ett problem vi har, för att han är ju på Mix Megapol och ska recensera filmen dagen efter. Då har inte han sett filmen.
Jo, det har jag.
Han är ett proffs.
Riktigt fullblodsproffs.
Absolut. UFC Fight Night, Thompson vs. Till har vi haft väldigt nyligen i Liverpool. Darren Till lyckades ju kamma hem domslutet där mot Steven Thompson. En ganska tillknäppt match, men för de som gillar kampsport verkligen tror jag uppskattar den där
karate
matchen. Ja, verkligen.
Gillar man karate så var det ju kanon.
Men vad tycker du, Alex, om den där matchen?
Jag har inte sett den.
Nej, men den borde du se däremot.
Ja, det måste
jag göra. Liksom ett stående krig, även om den är tillknäppt på något sätt.
Ja, det var inte många träffar så att säga, men det var coolt att se.
Tycker du då, Hans, att Till vann rättvist?
Ja, alltså frågan är ju retorisk. Alltså det spelar ingen roll. Alltså,
ja, men så det var ju enat domslut, det tycker jag var tveksamt.
Ja, men det spelar ju egentligen ingen roll, han vann.
Ja, han vann. Men alltså...
Men varför ska du ha split decision? Det är ju bara ett knas.
Ja, alltså jag älskar hans attityd. Ska vi bara lyssna på det här? Jag tänker när hans vinnartal här. Det är ju en ny Conor McGregor vi har.
Who does McGregor want next? Fucking everyone, anyone, I don't care. I'm not scared of anyone. No one. Yeah, people asking me. You might deserve a title shot after this fight. No one fucking won't. I haven't beat anyone. Needs to beat all these cunts. They're all getting it. Gentlemen, the gorilla, Darren Till!
The fucking gorilla, Darren Till, va? Det är cunts! Han är ju helt galen.
Liverpool alltså, det var roligt också, och man noterade publiken. Det var ju vanliga fotbollshuliganer som var där. Det var ju ingen kampsportpublik, utan det var ju fotbollsfans mer eller mindre.
Men det är någonting där. Det är där, och sen är det lite i Holland som det är liksom ganska så här stökiga galor. Jag vet inte om ni som lyssnar som kanske har varit på en gala i England, så det kan ju absolut så här bryta ut lite fighter och sånt i publiken. Det gör ju inte det alls här.
Nej,
här är det ju jättesnällt. Det är så här familjer som går och kollar nu på Superior Challenge.
Och är det likadant i Vegas, så det är ju inget bråk där.
Nej. Alltså, så det är annorlunda. Men å andra sidan, det är väldigt bra stämning också. Mm. Så är det ju. Finske Makwan Amerikani, som en gång i tiden, ska vi säga, tillhörde All-Star. Han gör inte det längre.
Tom of Finland.
Precis, från Finland. Han vann mot Jason Knight på delat domslut. Sen hade vi ju en svensk också på galan.
Ja,
Lina Länsberg. Det var ju verkligen
superkul.
En taktisk, stabil vinst. En, jag skulle vilja kalla den, grisig match.
Ja, alltså hon bara pressade och så knä liksom. Det var hennes grej. I andra rondvilan så kräktes ju den andra tjejen.
Då kände man helt.
Jo. Jaha. Ja, hon fick ju en hink och allting och bara satt och hulka. Det var ju, då kände man ju så här, och då fick hon också av Lina Länsberg, av sin kille, vad heter han för något?
Akira,
precis. Så här, hon kräks nu är det lugnt, det är bara att köra på. Men då var ju Lina Länsberg ganska trött också och såg lite spyfärd ut också. Men ja. Nej, det var en kämpaseger.
Verkligen, hon är 2-2 nu i alla fall i UFC. Ja. Så att, jag antar att det är en nytt kontrakt då som
det
hägrar.
Måste det vara. Hon blev inte ihjälslagen av Cyborg. Och har man inte blivit det, då tycker jag då förtjänar man
de
en kontrakt.
Värd. Ja, jo, men precis. Jo, men ofta de som ställer match. Upp för organisationen och lite sådär.
Vad heter hennes motståndare där?
Gina Mazzani.
Gina som i första ronden sa, hon sa, she's boring.
Så ja, precis. Och sen kräktes hon.
Jo, men alltså, jag förstår det. Och det är lite, det är ju så här, när du får den här frustrationen, liksom, när du blir tvingad till någonting. Du kommer inte ut, du får inte göra din grej. Jag vet inte, har du varit med om det i någon match någon gång, Alexander?
Nej, men det är väl verkligen. Framförallt när man har mött folk som har slagit hårdare än vad man tror. då är det lätt att bli ödmjuk.
Eller hur?
Ja. Jag kan inte slå mina slag, för han slår mig.
Vad är det här för deal?
Ja, det som man brottas, så man sitter fast.
Ja, men exakt. Nej, men det är lite att, här, att tänka så att möta liksom Randy Couture när han var som bäst och bara liksom trycka upp, clincha. Ingen fick komma till sin rätt riktigt. Jobbigt, verkligen jobbigt. Så jag förstår henne att hon tyckte det. På tal om svenska framgångar så har vi haft Amir Albazi som vann på Bellator 200 i London. Det är mycket England nu och MMA just nu. Mm. Verkligen. Det var ju han är också obesegrad. Och, jag menar, han började fightas professionellt som 16-åring. Det är ju absolut förbjudet i Sverige, men han åkte ju iväg till Irland och Skottland och gick matcher och sådär. Så han är ju 13-0 nu i karriären.
Det är bra jobbat, fokuserad.
Ja. Verkligen.
Är inte svenska systemet funkar, då söker man sig utanför för att göra karriär.
Ja, exakt, exakt.
Han är duktig. Duktig
låter kille. Som alla börsfolk ungefär. Det är samma sak.
Och för dig som vill ringa in eller mejla in och rätta mig så är han inte 13-0. Men däremot så är en annan kille 13-0 som heter Michael Venom Page som vann på galan och alltså MVP. Vissa talar ju om honom som den nya Anderson Silva. Hans motståndare tappade ju ut verbalt. Han ville inte gå vidare matchen efter han fick ett antal slag. Men Michael Venom Page har inte kollat in honom som gör det. Han är fantastiskt
sjuk. Galna grejer. Ja. Jätteroligt att kolla på.
Och dansar. Och
man vill ju se en UFC.
Det vill man ju.
Man vill ju se en dansa runt där.
Han har en match kvar i Bellator och han är ju liksom the face of Bellator. Han vet om det också. Han gillar dans. Han är en uttalad nörd, älskar Marvel och så han drar olika lines.
Var inte han som hoppade också, gjorde hoppkick knä i huvudet på en, ja. Man blev så här typ shit, det här huvudet gick ju helt sönder nu.
Precis, mot Cyborg, alltså manliga
Vilket
Cyborg.
Vilket det också gjorde, det spräcktes ju typ hela skallen.
Hans skalle spräcktes.
Ja, fast hans skalle har ju spruckit flera gånger. Den är lätt spräckt, ja.
Gammal Valitudo fight. Ja. På samma gala då så hade vi också Gegard Mousasi som tog bältet. Han TKO-ade Rafael Carvalho där i första ronden. Och är därmed champ i mellanvikten i Bellator. Och där hade vi Phil Davis också som en gång i tiden var ett stort namn förstås. Som har slagit Alexander Gustafsson bland annat, sen tränat ihop. Som vann mot Linton Vassell på en vass knock verkligen. Det var Bellator.
Jag bara säga, tycker vi att Bellator har kommit upp ett snäpp eller hur är det?
Ibland. Alltså, de har ju också haft enligt mig världens bästa fighter pound for pound.
Mm. Nämligen
Vitaly Minakov som ingen känner till nästan, men han är ju liksom han är otrolig. Han är ny, han är ju vår Fedor, men det är bara han måste ju få möta de allra bästa för att kunna bevisa det. Men de har ju haft, de har väldigt många bra.
Kollar du på Bellator?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Ingen gör det i Sverige.
Nej, men tyvärr inte. Men jag har också lagt märke till exakt samma sak som du säger. Att det blir bättre och bättre fighter. Mm. Och sen också exempelvis att Ryan gick över dit. Med verkligen, han var ju väldigt högt upp i UFC. Ja. Så det gick ju bra för honom. Det var inte så att han var avdankad och hoppade över dit. Det gick ju väldigt bra för honom. Och sen ser man även Phil Davis som är en grym fighter. Och,
McDonald går där.
Alltså, verkligen, han är också en jättebra fighter. Han är många år kvar. De verkar rycka upp sig mer och mer hela tiden. Tror ni Alex skulle kunna gå dit? Där det är,
nej, han kommer inte gå dit. Han har ju skrivit på ett kontrakt 7 matcher i UFC.
Det har han gjort, ja.
Så det kommer inte hända. Men så tror jag att han vill bara gå de absolut tyngsta matcherna där det är mest pengar och liksom och mest utmaning för honom. Så att, nej, jag tror inte han kommer hamna i Bellator. Han slutar nog sin karriär i UFC, skulle jag tro. Superior Challenge 17 har gått av stapeln Cirkus. Jättebra lokal tycker jag. Ja, Cirkus. Du var där, Hans?
Ja, det var riggat som en gladiatorarena kan man säga. Med liksom en halvcirkel. Och, ja, det var jättefint gjort, måste jag säga.
Och gladiatorer känner du till lite grann.
Jo, ja, absolut. Jag har jobbat med gladiatorerna i tv-programmet. Så att, ja, men det var en jättefin inramning och hyfsat bra matcher från vad jag kunde se i alla fall.
Men hur, det var ett riktigt vast underkort tycker jag framförallt. Det var ju många, det var ju bra folk som kommer från framgångsrika karriärer som amatörer som gick upp. Vi hade ju Serdar Alta som har varit uppe i absoluta toppen på VM. Vi har Bartosz, Wojciechowicz, kan du säga det, Mårten?
Wojciechowicz.
Du är bra på här, Mårten. Härligt. Och Tobias Harila, som man ses lite grann vara det kanske den nya Alexander Gustafsson. Många som vill i alla fall hypa upp honom till det. Han är absolut inte där än. Han avslutade sin motståndare Kenneth Evensen, norsk fighter som var riktigt vass. Jag menar, såg du in när han gick in, norrmannen?
Ja, visst,
gick in till Vikings och såg ut som en viking verkligen.
Han körde hela vikingariggen, vilket var jättetufft.
Med någon runa så här på, tatuerat på halsen. Han kör hela den grejen. Ja. Så. Men i alla fall, den matchen slutade ganska tidigt. Kevin Sataki stoppade matchen i första ronden.
Ganska kritiserat att de tycker det att det blev för väldigt, stoppage.
Det blev väldigt kritiserat. Och Kevin har ju för övrigt också gjort en video som har blivit hyfsat viral som, där han berättar varför han gjorde som han gjorde. Jag satt och kommenterade galan för en amerikansk sajt och då såg jag, satt så pass så att jag såg väldigt, väldigt tydligt att den här norrmannens ögon bara tjurt, rullade upp i huvudet. Så att ser en domare det i Sverige, då ska man stoppa matchen, punkt slut. Sen vaknade han till, det är så här flash knockdown. Så att absolut, folk har ju sett den typen av händelser när man blir knockad nästan, reser sig upp igen och vinner matchen. Det kan hända. Men ska vi följa reglerna i Sverige, då ska Kevin bryta den när han ser en sån sak hända.
Ja. Helt onödigt att riskera något.
Eller hur? Däremot så har det blivit sånt snack efteråt så att Tobias har erbjudit honom en rematch och de kommer mötas i Västerås i augusti. Mm.
Simon Sköld, torska.
Simon Sköld torskade. Ja. Han har haft en bra vinstsvit.
Verkligen, Simon. Men det här var första gången han mötte en finne som var tuff. Alltså mycket starkare än Simon. Tekniskt bra och taktiskt bättre också.
Han var så trött, finnen, efteråt. Alltså, apropå spy liksom. Mm. Han var så jäkla trött. Men han har vunnit 13 matcher, nu 14 då, och alla förutom en har han vunnit på submission, den här finnen. Så att, och han vann ju på submission mot Simon där.
Ja, han tog en giljotin. Men det var kul att se att Simon, när han fick en riktig motståndare, att Simon var tuff också. Han var bra. Alltså, han gjorde en jättebra match. Ja.
Jag gillar ju Simon när han blir lite förbannad. Han är ju så himla gentleman och trevlig och gullig. Det var likadant förra galan, sen han får på smällar. Det händer någonting. Mm. Han har ju så himla kontroll. Han ska inte se aggressiv ut, han ska vara trevlig, han ska nästan le. Men när han blir lite förbannad, då händer någonting. Mm. Tyvärr så åkte han ju på det här choket här. Så att det var
men jag tror han kan ha lärt sig lite från det här.
Jag tror det
blir
Alexander, man lär sig, eller hur?
Man lär sig alltid.
Ja. Så han sköter ihjäl sig.
Men han är ju en fantastisk vinst. Jag blev också lite så här, gud vad tråkigt. För jag hade verkligen hoppats på att han skulle sätta den här och kanske någon till. Och sen liksom UFC Sweden kommer och sen är han där på kortet. Det hade varit magiskt. Men nu, det är alltid så drygt med det där. Men är inte, man måste vinna hela tiden.
Ja. Men vi har pratat om det förut också. Alltså det har varit lite grann det här. Har Simon haft riktigt tufft motstånd tidigare? Och nu fick han ett tufft motstånd och så förlorar han. Det är klart att det finns en del röster som säger ja, såklart att han förlorar.
Ja, fast han förlorade med den äran skulle jag säga. Han gjorde bra.
Jag skulle säga att poängdomarna hade ju honom som vinnare fram till det. Mm. Så att alla kan bli fångade av någonting. Så är det ju liksom. Det är inte så mycket att
snacka om. Han satt perfekt och han klappade ju direkt. Det var ju liksom ingen snicksnack.
Ja, men han fattade att det var kört liksom. Så att, sen Carl Albrektsson var ju på den galan. Alltså, det var mycket som hände på den galan. Gjorde en riktigt bra match där.
Han skulle jag gå fight mot förut faktiskt. Mm. Det skulle gå om en gång tidigare om SM i shootfighting.
Okej. Okay.
Mm. Men sen
backade han ur, för han vågade inte.
Backade ur, men det var nog inte för att han inte vågade. Det var nog för att han skulle nog hoppa över till proffs istället. Så han hade gått matcher och sen skulle vi mötas. Men sen tror jag att han hoppade på något annat, antar jag. Eller han hade en annan fight han skulle gå. Han sökte ju sig till.
Men Alexander, det är inte för sent.
Nej,
ska du ta utmanaren här och nu så ser vi av med det.
Nej, jag tycker
att han har alldeles för mycket hår för att jag ska veta vad jag ska slå. Ja. Av den anledningen så vill jag inte möta om.
Han har bästa håret i UFC, eller i MMA.
Ja, precis. Ja, absolut. Clay Guida och han. Liksom. Ja, det är
Guidas hår är ju trassligt, men det här är ju jävligt fint hår.
Martin Akhtar, som vars taktik när det gäller MMA är lite att... Ja, den är lite speciell. När du håller på att vinna, han håller på att slå ner sig mot sådana, så hoppar han på ett litet ben då. Så han är ju rolig ändå. Han vann på delat domslut i huvudmatchen där.
Ja, men han körde väldigt variationsrikt och det var kul att se.
Ja, han är rolig liksom. Han har en fight kvar, han sagt, i sin karriär. Så att, det är roligt.
Bra.
På tal om roliga fighters, Reza Madadi kommer göra comeback. Det ska bli jättekul. Han har signat med ACB, så att... och låtit meddela dem där i den lättviktsdivisionen att han är sheriffen nu som kommer till stan. Men det är väldigt bra fighters som går dit. Väldigt många för detta UFC-fighters, sådana som sen går vidare till UFC. Mycket ryska fighters.
Betalar de bra eller?
Exakt, vem är det som finansierar?
Garanterat att de betalar.
Men vad
bra.
Tror du en fighter får ungefär för en match där? Vi säger om man är inte liksom första, men man ändå gjort en liten karriär där inne.
Det är svårt, jag kan inte svara på det faktiskt.
Nej. Vi vet ju inte, men jag tror att...
Betalar de i ryska, nej, rysk kaviar?
Nej, det blir att det är sedlar helt enkelt. Inga liksom...
Fast det är en bra fråga, för varje fighter vi har haft här försöker ju alltid få dem att svara på vad de har liksom för gage. Men det får inga svar. Nej.
Framåt då, om vi tittar lite framåt så har vi VM i BJJ som hägrar. Det är ju den här gången i Long Beach, USA som gäller. Vilka är det som fightas, Hans?
Det är alltid Long Beach, USA.
Är det?
Ja, det verkar vara så. Och vi har ju, jag tittar lite på landslaget här, så är det Maxim Thulin i 58,5 kilo. Hon bor i USA och tävlar och tränar där.
Hon är svartbälte.
Ja, exakt. Och sen Max Lindblad från Planet Jiu-Jitsu, också svart, minus 82. Och sen så kan man Lisa Pihl från Göteborg, minus 74, brunt. Ema Domra minus 70, Jamil och Simon Immerstad från, båda från Prana, Elina Moestrand också från Prana.
Madeleine Håkansson kommer gå, Martina Gramér.
Väldigt många är från Prana Jiu-Jitsu, Hansa.
Ja, egentligen, det är ju egentligen landslaget skulle jag vilja säga, utan att förhäva mig.
Ja, men alltså mest personer därifrån är det ju.
Ja, alltså 85%.
Alexander, alltså han tränar på Prana, det är därför vi...
Ja, men
nej,
ja.
Det är inte enbart därför.
Det finns alltid en stolthet här. Martina också,
ja,
just det.
Ja, men Lisa, vadå, Lisa Pihl tränar ju för Valhalla Jiu-Jitsu.
Ja, jag sa ju det. Hon är
från Göteborg!
Ja, det är riktigt riktig Göteborg.
Finns en Göteborg. Här har vi göteborgaren då. Sen.
Ja. Och jag tror att, jag hoppas att Lisa går bra. Hon känns farlig. Hon har tränat på bra, alltså, vad jag har förstått. Kul.
Ja, men det känns som att hennes liksom framgång går bara pekar rakt.
Ja, men jag tror att hon var inte sugen på att tävla och har inte tävlat på länge. Nej. Och sen plötsligt bestämde hon sig lite så här under radarn, vilket är, det är roligt.
Sånt just är väldigt det. Kul. Apropå tjejer då, kvinnliga fighters, så Panik Jansa har vi ju pratat om tidigare. Hon gjorde ju bra ifrån sig i Invicta. Hon kommer direkt nu gå en match till här nu i Danmark, där hon kommer möta en ganska tuff tjej, men med lite så här halvdant rekord, 3-3.
Men det är inte din Invicta, eller?
Nej. Annat. Hon har tillåtit sig att gå lite andra sådär. Ja, lite som Carl Albrektsson, han tillhör Rising och så fick han gå i Superior. För att de ska hållas liksom aktiva någonstans.
Ja, men det är bra.
Vi får se, det är kul. Panny är ju en av absolut våra bästa kvinnliga
fighter. Ja, vilken boxare hon är. Jag tycker hon är jättetuff.
Ja, absolut. Och det var ju så synd när hon hade 3 förluster i liksom häcken, så att nu...
Nu ser det bättre ut.
Ja, nu ser det bättre ut. Tamer-bröderna kommer ju gå match nu till helgen i UFC, så att det blir ju... Alltid spännande med Tamer-bröderna tycker jag. David, alltså Tamer, som möter den väldigt meriterade fighter Nick Lentz. 19 fighter har Nick gått i UFC. 12 vinster, 5 förluster, en no contest och en oavgjord. Det är fler matcher än vad, än vad David har gått i hela sin karriär. Liksom. Mm. Så det är väldigt tufft. Och jag menar, Nick, stora grej är ju att han submittar folk. Mm. Och det är ju inte det David har tränat mycket på. Så det här skulle jag säga, det är verkligen 11 fighter han vunnit på submission. Så det blir ett väldigt bra test för David. Men det är på underkortet. Hans brorsa som har förlorat en match, bara gått en match i UFC, han går på huvudkortet, Daniel Tamer.
Men är det inte kul om bröderna Diaz och bröderna Tamer bara ryker ihop?
Det är många som frågar de frågorna faktiskt. Till också dem. Mm. Att om inte de två, men det är så att man vill se bröder liksom.
Ja, helst alla fyra samtidigt.
Jo, alla fyra samtidigt.
Och så kommer bröderna Shamrock in också, spelar galet.
Exakt.
Ja, de är inte ens kompisar förresten. Nej, skit i det.
Och inte ens riktiga bröder. Men det är en annan historia. Ja, men Daniel Tamer då, han kommer att möta Julio Arce, eller Arce om man säger hans namn. 14-2 i rekord, gått 6 matcher i rad som han har vunnit. Och det är hans andra fight i UFC. Så det är också väldigt tufft motstånd för Daniel Tamer.
Daniel är bra. Jävla hårda low kicks alltså. Sparkar ju sönder folk.
Ja, han gör verkligen det.
Har du fått känna på dem eller?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Vi har ju tränat, eller han kör ju på Allstars. Jag kör ju en del på Allstars fortfarande. Men Jaspar Asman, han är ju som en kanonkula. Alltså. Han är ju brutalt stark verkligen.
Och avslutningsvis då, framåt, om vi tittar framåt, 9 juni går UFC 225 av stapeln i Chicago. Där får vi se Robert Whittaker försöka försvara bältet mellanvikt mot Joel Romero. Rafael Dos Anjos kommer möta Colby Covington, det kommer vara en häftig match. Holly Holm kommer gå mot Megan Anderson och ja, CM Punk kommer också gå på den galan.
Att han fick en chans till, är inte det konstigt?
Han får en chans till. Här är nog sista chansen han får.
Han var ju helt värdelös.
Lägg märke till det här, han går alltså på huvudkortet, CM Punk. Alistair Overeem går på underkortet. Rashad Evans går på underkortet.
Nej, det är förnedrande.
Josef Benavides går på underkortet. Ricardo Lamas går på underkortet. Clay Guida går på underkortet. Med mer väldigt stora namn på underkortet. CM Punk. Och det går på
nej, men det handlar ju inte om pengar.
Nej, det gör absolut inte det. Men Dana har fått frågan, han säger det liksom rakt ut. Men det är klart.
Ja.
Om de drar så mycket som
andra. Entertainment.
Ja, kanske blir superbra.
Men det är en gala till faktiskt i Göteborg. Nej, men det är så här Fight Night, det är lite kul för att det har blivit en del galor i Göteborg. Nu var det jättelika sist här när vi var och kollade på, inte, ja, ni var inte där, men på Cage Warriors. Det har varit rätt länge sedan som det var galor i Göteborg. Men jag tittar på Martin Akhtar.
Ja, han kommer gå där.
Jag frågade faktiskt dig på sms här för några veckor sedan. Får han tävla så nära in på? Superior var ju bara några veckor sedan.
Och så länge han inte skadas eller någonting sånt så får han ju det.
Ja, just det. Fight Night alltså, det är något som heter Bulldog Media som arrangerar det här. Och Paolo Roberto är där, han är konferencier. Doggy Dogolito ska vara DJ.
Bra.
Och så blandar man på kvällen då både proffsboxning, MMA och thaiboxning. Det är lite speciellt med de koncepten att man blandar ihop det.
Ja, vad har de för ring då? Eller?
Ja, det ringer precis när de kör, så det är inte bur.
Värdelöst.
Och därmed var det klart.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Fighterpodden som nu gästas av Alexander Pärleros. Och nu ska vi gå in på din kampsportskarriär.
Kul, det ska bli svinkul. Jag är så laddad.
Du var ju röjdykare.
Jajamän.
Ja, och då tänker man ju direkt så här. Har du haft någon form av kampträning innan?
Nej, men jag började någonstans att träna på ett så här polishuset. När de hade så här shootfighting-träning någonstans. När jag slutade med simningen för typ 17 år sedan. Så där gick jag och träna med ett gäng poliser som rullar på någon liten matta. Så det var liksom första gången. Och sen har det gått lite från och tillbaka hela tiden. Och sen tränade jag ungefär i typ 10 år. Och någonstans där när man går ner och ligger med fina speed och så. Och liksom ligger och brottas med halvnakna män. Typ 6 gånger i veckan. Så kände jag väl att nej, men nu är väl dags att man kanske ska testa sig lite grann.
Men visst var det bredvid den stora hallen? Det var de små hallar precis bredvid. Visst var det så?
Exakt. Alltså pytteliten hall.
Små hallar.
Man kanske bara får plats 3-4 stycken och rulla nästan. Sen fick alla stå och titta på.
Där körde jag i skrima också och fäktning.
Så där. Men därifrån tänker jag, och då blev det shoot fighting först. Du började träna, eller hur?
Ja, exakt. Ja.
Och hur hamnade du sen inom amatör-MMA? För du hamnade så i landslaget och fick tävla i VM.
Ja, men verkligen. Alltså, jag har ju tränat ganska länge. Alltså, jag har ju tränat på den tiden när jag såg bland annat Jonathan Westin och Nico Mosuke. Går i nybörjargruppen. Och jag bara, jäklar vad starka. Alltså de ser enormt vilken jävla fysik. Och då, då gick jag i någon typ av tävlingsgrupp då. Fast jag tävlade inte, men gick i en sån grupp i alla fall. Jag tränade på. Och till slut så kände jag att nu är det dags att börja tävla lite.
Ja.
Vilken klubb var det för? Alltså, det var på Shootfight?
Eller? Ja, det var för Allstars. Ja,
det var för Allstars.
Ja, och då körde jag ett gäng matcher. Och då i början var det så här att jag ville gå match, men jag ville inte säga, jag ville inte ha pressen på mig. Nej. Vilket gjorde att jag anmälde mig utan att säga till klubben, vilket man absolut inte får göra. Utan att säga till Allstars då. Så att jag tror min andra match, första matchen gick jag bara så här och vann den. Andra matchen så var det så att jag kände så enorm press. Och då var det så att för att man ska anmäla sig behöver man också en domare med sig från klubben. Men jag hade ju ingen, våran klubb har ju inte anmält sig till den tävlingen då. Så att jag tog en polare som inte kan någonting om fighting, alltså anmälde honom som domare. Och så här, eller om man skulle ha en så här funktionär typ som ska vara med och slänga in handduken och vara med och så här kunna vara domare i alla fall. Då anmälde jag in honom. Så han stod vid min sida och skrev bara slå han, döda han, slå. Men ja, sen så gick och åkte jag ner dit, toknervös. Jag minns när jag låg på hotellrummet kvällen innan då, när jag låg i sängen och visualiserade den här fighten och tänkte så hur det skulle gå. Min puls bara drog upp till 180 och sen tänkte jag inte på när det sjönk ner, så jag fick göra så typ 30 gånger för att känna det här lugnet, för det, min puls på adrenalinet bara flög in. Men sen gick jag in och sen vann jag på knock efter 27 sekunder. Så det var ju bra när jag kom hem och de på klubben bara, vilken jävla åker dit ner utan att säga någonting alls, och sen så knockade jag på 27 sekunder. Så det var bra det i alla fall.
Verkligen.
Ja. Men de tyckte jag också var dum att jag inte sa något. Man måste säga.
Ja. Och från det här, vad hände efter det här?
Nej, men då var det så att jag vann matchen jag ställde upp i, allting egentligen. Och sen så vann jag SM i shootfighting. Sen fick jag ett samtal från Usama.
Som då var tränare för landslaget.
Ja, precis. Han hade hand om landslaget. Och då hade han sett mig, han såg mig på SM. Då var det faktiskt en liten... Så här, alltså på den tiden när Usama hörde av sig till mig, det här är en liten så här...
Det här är typ 6-7 år sedan?
Nej, 4 år sedan i somras.
Okay, ja, det ser jag.
4,5 kanske. Ja. Mm. Men då var det så i alla fall att... Då fick jag ett sms, jag hade missat samtal. Sen fick jag ett sms. Usama, ring mig. Och på den tiden var det också så att alla pratade om Usama bin Laden hela tiden. Så då trodde jag att det var någon från någon som drev med mig. Ah. Tror jag att någon som skrev så här, för det var väldigt mycket om Usama bin Laden då. Så jag skrev så här, bin Laden? Frågetecken.
Ja, den landslagsplatsen.
Men sen dagen efter lyssnade jag med mobilsvar och bara, hej, det är Usama Sis här. Jag är förbundskapten för Sveriges MMA-landslag. Det är så att jag skulle vilja... Och jag bara, wow! Jag höll på att dö. Jag höll på att dö.
Och vad sa han när du ringde upp sen då?
Nej, men han är ju schysst och ödmjuk och lugn. Så han var ju cool med det. Risken finns ju att jag inte var den enda som drog det skämtet med.
Nej, precis. Det är nog fler som har vågat skoja med honom. Inte så många dock.
Nej, dock inte.
Han är jättehärlig, härlig snubbe verkligen.
Ja, han är ödmjuk och schysst, så det gick bra. Och sen så var jag med, sen så åkte vi till Las Vegas i alla fall.
Och det var lite sjukt, för det var ju samtidigt som det var UFC också, eller hur?
Mm.
Jag fick höra någonstans att när ni kom in så fick ni inte alls de här stora handskarna.
Nej, men den var ju också störd. Vi kom ju dit in, vi skulle ha haft benskydd på oss. Det var ju alltså amatör-MMA, så jag tränade ju för det med benskydd och lite tjockare handskar så där, för det ska ju skilja sig. Sen när vi kom dit in så slänger de fram ett par proffshandskar, alltså fyror. Och jag bara, okej, okay, är det här? Ska jag köra med de här? Och inga benskydd. Mm-hmm. Så att, och det var ju enda året, det var ju första året man inte körde med benskydd eller större handskar. Så vi körde med alltså proffshandskar. Så enda skillnaden mot proffs då, det var ju exakt samma regler som i Sverige. För att man får inte köra armbågar.
Mm.
Men det var istället för 5 gånger, eller 3 gånger 5 minuter, så var det 3 gånger 3 minuter.
Ja, just det.
Men då var det en som sa det till mig att jag bara, shit, det här är tunna handskar och inga benskydd. De bara, ja, men då kommer du ju kunna knocka dem snabbare. Jag bara, true, det är sant.
Och hur blev det?
Nej, så vann jag ju på TKO på 1 minut och 2 sekunder. Mot vår kära broder, Norge.
Och det gav dig bromset då?
Bromset. Ja, exakt, ja, exakt.
Vilken merit.
Svinkul, jätteroligt.
Men sen så slutade du tävla, eller var det så?
Ja, men det blev lite så att jag har ju tränat alltså många år, väldigt mycket. Men jag har också fått väldigt ont i ryggen, som du har fått. Och till viss del är det nog för brottningen, tror jag. För att man har legat och kört mycket brottning. Och sen när man, och jag kanske har lite halvsvag rygg sådär. Mm. Så att jag har varit jättenära diskbrock. Och brottas fortfarande med min rygg. Att jag ska hålla den i schack hela tiden så här. För att jag inte ska liksom spräcka upp kotorna.
Alltså, men om man följer dig så kan man också förstå att du inte heller kunde tävla efter det eller hann med det, med tanke på din andra karriär. För där drog du ju också igång framgångspodden.
Exakt, exakt. Och det krävs ju väldigt mycket om man ska ligga på den här nivån och så som jag gör det där. Jag liksom, det blev ju nästan så att jag jobbade inför den här VM:et, så alltså var det så typ, jag jobbade bara halvtid för att jag skulle ha tid att träna så mycket som jag skulle göra. Och sen måste man också sparras, alltså konstant hela tiden. Och man ska ju träna för att vinna liksom.
Men jag har skrivit en massa frågor till dig här, men jag tänker med tanke på den resan du har med framgångspodden, som då handlar lite grann om att knäcka koden för framgång och tankesätt väldigt mycket.
Absolut.
Om du hade haft den erfarenheten du har nu, så backar vi tillbaka 4,5 år. Hade du tänkt på ett annat sätt när du hade gått in och tävlat där då?
Nej, men jag tror att jag hade väl relativt bra liksom, tankesätt där då, tycker jag väl. Så här. Så att jag vet inte just i det momentet. Men Nej. Sen tycker jag för min del var det ju bra att jag inte... Alltså jag körde ju för att vinna, jag körde ju inte för att gå in och bara totalt få stryk. Och därför det jag inte tyckte kändes så här superbra i många fall. Det jag tyckte var ångesten med själva kampsporten i sig med all sparring, det var ju det att typ en gång i veckan fick jag ett hårt slag. Om man kör typ sparring som vi gjorde typ en gång i veckan, 9 gånger 5 minuter. Så var det något slag som satt så hårt att jag fick sån jäkla huvudvärk. Och då fick jag ofta huvudvärk i 2 dygn efteråt.
Mm.
Jag fick jättemycket ångest för jag visste så här hur dåligt det här är för mig. Jag är inte sugen att göra det här så här 10 år och åka på en sån här hård smäll varje vecka. För då finns det säkert konsekvenser för det.
Många glömmer ju det, att det är träning. Många, det är ju flest skador egentligen. generellt liksom. Och tränar man som shooterbox gjorde i Brasilien en gång i tiden när de knockar varandra varje träning, så till slut så får de ju dessutom glashakor. Men jag har en tes angående framgång som jag gärna vill dra med dig nu när du ändå är här. Någonting som jag har reflekterat över väldigt mycket, det är att har du blivit väldigt bra i någonting, och nu kopplar jag det då till kampsport eller sport, så kan du liksom föra med, du har lärt dig någonstans ett recept. Kan du förstå hur jag menar? Att man någonstans har hittat det och blivit liksom den situationstecken vinnare, med allt vad det innebär. Och någonstans kan man då, med rätt förutsättningar, alla är olika och alla branscher är olika, men någonstans forma om det till att gå över till business eller vad som helst.
Och det roliga är att den här meningen som du säger nu, det var anledningen varför jag startade Framgångspodden.
Vad kul.
Det var alltså det att jag ville träffa alla olika typer av människor. Det som det skulle vara fighters eller idrottsprofiler eller entreprenörer eller artister. Exakt vad som helst. För jag tror att alla de kan bli bra på allt möjligt bara de lägger det fokuset och mindsetet på det. Gunde Svan skulle säkert bli en svinbra fighter och en svinbra börsförsäljningsapparats bolagssäljare. Alltså De personerna som har det här goet, har det här drivet och verkligen satsar på det de gör, de skulle kunna lyckas i alla olika branscher, helt övertygad om. Man är inte bara dedikerad till en enda sport eller en enda sak. Nu har jag intervjuat 200 stycken av allt möjligt och försöker hitta det där. Vad är det som gör dem framgångsrika? Som är liksom. Och en grej är ju att allt ifrån vad jag själv känner, vad har varit mina nycklar till de flesta, att man satsar extremt hårt på det man gör. Alltså man satsar lite hårdare än alla andra. Det kan räcka med 10% hårdare. Satsar man 10% så får man 100% mer i avkastning. Man kanske går upp en timme tidigare, man tränar det här lilla extra passet. Man kollar vad alla andra gör, försöker gå mot strömmen. Vad är det de inte gör? Det är därför exempelvis som att jag har målat mina naglar nu. Det är ju för att jag ska utmana mig själv att inte göra som alla andra. Och alla som lyckas, alltså gör det som alla andra, får samma resultat som alla andra också.
Vänta, alla tjejer målar naglarna?
Ja, det har du rätt i.
Det har du inte tänkt på.
Nej, det har du rätt i. Men det är färre killar som gör det.
Ja, du tänker så.
Nej, just det.
Okej, förlåt.
Jag försöker.
Hansa, du kanske skulle börja med det.
Jag borde börja till slutet.
Jaha, det har jag gjort redan. Tånaglarna.
Tånaglarna.
Ja, men det är jätteintressant. Det handlar väldigt mycket om det. Vi tänker också utifrån, ja men ta kampsport. Alltså just det här att träna lite mer, som du pratar om nu. Att ge lite mer. Och det har varit lite grann ditt eget recept. Om man tittar på ditt liv nu. Hur ser en dag ut för Alexander Pärleros? När går du upp ungefär?
Inklusive träningen då?
Inklusive träningen. Nej, men jag går upp runt kanske 05.15 kanske.
Och när går du lägger dig?
Kanske 22.40.
Så du får nästan
7 typ.
Du får det så mycket.
Men sen somnar du direkt när du går och lägger dig?
Nej, kanske efter en kvart, 10 minuter. Jag ligger och kollar på lite mobilen och kollar igenom de sista grejerna på Instagram, och så hoppar jag runt på LinkedIn, Aftonbladet, snurrar runt lite överallt. Till slut så är jag trött och...
Det bra är med att gå upp tidigt sådär innan 5, det är att man slipper den här vargtimmen när man har så mycket ångest som jag brukar ha. Ja. Det bara snurrar i huvudet och du går hellre upp.
Den infaller mellan 3 och 4, sägs det.
Mm-hmm. Det är en härlig kreativ
hjärnan bara går
jag
igång.
Jag är nattmänniska liksom. Så att för mig alltså, är det, det är helt lugnt.
Vet inte ens om den finns. Ingmar Bergman var den som egentligen myntade vargtimmen. Ja, han gjorde en film som heter Vargtimmen.
Förlåt, men tillbaka till det, Alexander.
Ja.
Okay.
Ja, men då går jag upp i alla fall, och oftast brukar jag träna någonting på morgonen. Det kan vara som nu har jag kommit in på en jäkla grej att jag ska springa mycket, så jag springer 5 mil på 5 dagar. Och jag har inte sprungit något på typ, kanske typ en månad innan. Men jag sprang en mil och tyckte det kändes bra. Sen gjorde jag dagen efter. Nu så sprung jag massor.
Alltså, ja, du förstår hur folk blir provocerade av det här.
Ofta när andra vaknar, eller många andra, kanske vi 8, säger vi. Mm. Då har jag varit vaken oftast i 3 timmar och tränat, jobbat och käkat frukost. Och då är jag ganska laddad för dagen liksom.
Jag älskar ju formuleringen. Jag sprang en mil, det kändes bra, så jag fortsatte att springa. Jag tror det är väldigt få. Alltså jag känner ingen som kan relatera till det. Nu känner jag bara latmaskar i och för sig. Ja. Men vad säger du, Mårten?
Nej, jag känner likadant.
Finns inte en jävla chans.
Jag hade ju en period när jag körde det här, men ja. Jag vet inte, det handlar ju bara om att vara jävligt disciplinerad.
Ja.
Otroligt.
Ja, men att ha någon sorts grundfysik och sen också, för jag har hört att väldigt många löpare sådär, att kan man springa en mil, då kan man också springa maraton. Så att det kanske är, det är ett... Det är en utmaning, Alexander.
Får tappa 30-40 kilo bara så att jag blir riktigt så.
Ja, men det gör du om du springer.
Exakt, det gör du då.
Ja, nu har jag faktiskt sett rätt. Men jag kan berätta en sak som är så här, som är lite grann visar mitt mindset och så som jag tänker. Och det var just det att jag hade bestämt mig för några år sedan att jag skulle upp och springa 6 på morgonen. springa typ en mil, 7 kilometer eller någonting sånt. Jag hade bestämt mig för att göra det. Sen hör en person av sig till mig, en polare, och frågar så här, du, vi måste gå ut på den här releasefesten på Café Opera. Det är jättemycket polare där och så där. Jag bara, ja, jo, men jag kan väl följa med på det. Vi går dit, vi kanske 10, klockan blir 11, klockan blir 12, klockan blir 1, det här är en onsdag alltså. Klockan blir 2. Jag bara, wow, okej, okay, nu är det dags verkligen att gå hem. Jag hade inte druckit någonting där, men klockan alltså var 2. Då var jag så här, okej, okay, jag har bestämt mig fortfarande att jag ska upp och springa. Mm, då måste jag göra det oavsett vad jag har tagit för korkade beslut innan. Men då har jag 2 alternativ. Det ena är att jag ställer klockan på ungefär 05.40 och vaknar efter 3,5 timme, svintrött och går ut och springer. Det andra alternativet, att jag nu 2:30 på natten, betar av det direkt och sen går och lägger mig. Vilket jag gör då. Så jag slänger på mig löparkläderna, går och springer runt stan, möter folk som jag träffade då på Café Opera på vägen, och sen har jag löparkläder på mig och drar en runda runt Djurgården. Det här var väl mer för att bevisa för mig själv att jag håller min disciplin och mitt fokus. Mm. Så att det var ju, ja, det var inte så mycket jag skulle få träning. Jag kunde skippat det, men det var mer så okej, okay, nu har jag det här och jag fortsätter på det här.
Men den där är ju underbar historia, men det sätter lite grann också fingret på det. För att så här, göra den där extra tiden som du pratar om, det är en sak och det är jätteviktigt. Men också att vara liksom consistent, att vara alltså inte ge vika för olika saker. Sen är det klart, har man feber ska man inte träna och sådär. Men annars liksom att köra på, det här manglandet liksom, det
ja, trägen vinner alltid. Trägen vinner. Det är därför framgångspodden också har blivit så stor. Jag bara nöter i... januari så blev Framgångspodden den största så här, intervjupodden. Mm. Så då klev den upp där. Vad är det jag gör då när jag blir störst? Jo, jag ökar istället. Jag släpper 50% mer avsnitt. Så istället för 4 på månad släpper jag 6 på månad istället. Och bara då ökar jag. Och nu när den har blivit dubbelt så stor som 2:an, då ökar jag ännu mer. Kopplar in, alltså det är lite så min grej. Utvecklas man inte så avvecklas man. Det är bara nöta och köra på hela tiden. Och den som gör det då under lång tid kommer i slutändan vinna. Den kommer bli bäst. Det som gjorde att jag i de här lokalen lyckas så himla bra, blev den bästa säljaren. När jag kom hit då så, jag kom in, jobba alla helger, jobba kvällar, jag gick upp någon timme tidigare och till slut så blir man ju då också bättre. Då lär man sig mycket.
Ja, men det är det, jag måste bara säga någonting om det. Det är så här, det är också det att där tar du också tag i din egen historia någonstans. Det är lite det att jag är alltid fascinerad av folk som med lätthet kan berätta om en jobbig barndom eller vad som helst. Och det är lite så här, ja, så här var det. Det här är jag nu, här kan jag gå vidare. Och det kan man verkligen rekommendera alla kampsportare och idrottare allmänt, att liksom acceptera lite vart man kommer ifrån och vara stolt över det, men också så här vart man ska, så man verkligen sätter ut ett tydligt, en vision och ett mål. Liksom.
Ja, jag själv är ju född med silversked i munnen, så jag kan överhuvudtaget inte relatera.
Nej, men det är samma här. Jag vill därför ta upp det, för att jag tänker, när jag läste lite om din uppväxt, du hade ju ingen relation med din pappa. Nej. Den var dålig. Och han var ju rent elak, din pappa.
Mm, han var rätt stökig verkligen. Nu ska jag ha barn nu om 2 månader.
Ja, grattis.
Tack så hemskt mycket. Det ska bli superkul. Nu är Ida då i månad 7. När min mamma gravid med mig och jag var då i månad 6, så sparkade han henne i magen.
Nej, det är så sjukt.
Den är ganska oskön. Mm. Den krävs ganska mycket för att göra liksom. Mm. Så hon ramlade och trodde jag var död. Så att hon var, och någonstans där började allting.
Jag tänker att man läser en del historier också. Nu tar jag lite fight in. Det kan säkert finnas i vilken form av utövande som helst. Men just att du hittar den här drivkraften i att du vill... till exempel en dålig faders relation kan kompenseras med en bra tränare. Det är ganska vanligt att det är så. Eller att man inte har haft någonting i sin uppväxt, vilket du inte har haft, har ju också gjort att det är en drivkraft. Jag har en bekant som var för många år sedan och tränade i Thailand, alltså innan det var stort med thaiboxning, och mötte en thaiboxare och tyckte, han såg på distans, tekniskt, här kommer jag kunna ta lätt. Han hade inte en chans. För den killen han mötte, den här thai-killen, ganska ung, han fightades ju för sin mat den dagen. Mm. Den matchens pengar, liksom, det var maten.
Han behövde vinna.
Förstår, han måste vinna. Mm. Kan du känna igen det här, de här drivkrafterna? För den är ju enorm, din drivkraft. Den måste ju komma från någonting.
Jag har ju verkligen känt så att, som sagt, när jag fick det här första jobbet, då blir jag verkligen tvungen att klara det. När jag var inne på röjdyk, då var det också en grej att jag måste bevisa mig själv. Jag har inte fått någonting gratis. Och det finns en del fördelar med det. Man har fått så här extremt starkt driv, men det finns också en del nackdelar med det. Och det är att jag har haft väldigt tufft att ta in andra på skinnet på riktigt. Alltså exempelvis, jag och Ida, vi har varit ihop i nu 7,5 år. Vi köpte lägenhet för 1 år sedan. Det är bara för att jag har varit så här, men det här har jag byggt upp allting. Jag kan inte bara, som jag har sett många fall, folk gifter sig, det blir strul och sen så det ena och det andra och så måste man dela på allt och det blir jättemycket sådär. Jag har varit så här, det här är mitt, det där är ditt. Så här. Jag har varit jätte... Så det har gjort att jag liksom bromsat min emotionella del för att jag har varit så rädd att förlora allt. För att man också har kämpat för allt. Men nu också sedan ett år sedan när jag släppte allting så det är ju fantastiskt. Det är ju väldigt skönt och känns som en sten har släppts. Nu så som sagt, vi har en lägenhet ihop, vi är gifta och vi ska ha våra barn. Så att, men det har också tagit tid. För att jag har också känt mig som en ensam varg. Också för att jag har krigat ensam hela tiden. Jag har alltid känt mig ensam då också. Och att känt att ska jag få något gjort måste jag göra det själv. Och det är klart att de drivkraften är bra, men det ger också en sån här liten... ensam faktor. Jag har alltid gått och ätit lunch själv.
Men är det för att du har haft svårt kanske också att vara i sociala sammanhang? Kan det vara så?
Ja, men på ett sätt har det varit så. Jag minns som sagt när vi var i de här lokalerna och jag hade alla mina säljvänner här. Att jag ville inte gå och äta lunch med allihopa. För att någonstans när vi satt 8 stycken och kan käka lunch och alla sitter där och är supersociala och trevliga, så satt jag med er och kände mig så här, vad ska jag säga i det här sammanhanget? Vad ska jag göra, säga för att passa in? Och nu sitter alla och drar skämt. Har jag något skämt jag kan dra? På något sätt började jag tänka på det där tiden. Så det värsta jag visste, det var att åka på alla kickoffer. Det var att sitta på alla middagar och allt sånt där. Jag hade inga problem att sitta en och en. Men någonstans när jag satt flera stycken så blev det sån här, så här obehagskänsla.
Men att du hamnar i kampsport, det är ju också, det är väldigt individuellt ju. Det är ju en individuell lagsport på något sätt om du kommer som lager.
Men den har också gett mig, kan jag säga, ett jättebra självförtroende. Alltså kampsporten satte en pusselbit på mig som jag kände så att jag fick en sån här djurisk trygghet. När jag fick bekräftat att jag är bra på kampsporten, när jag började vinna, då blev det som att jag fick så här, man har massa olika typer av pusselbitar i sitt självförtroende, men när den kom, då blev det så här något typ av lugn i mig som var väldigt skönt. Och
tror du att det är så här förknippat med manlighet speciellt? Joe Rogan brukar ofta prata om det här som du pratar om nu att i sin podd.
En annan kampsportpodd.
En annan kampsportpodd som är typ världens största, största podd. Världens största podd.
Fan också.
Nej, men i alla fall, men där brukar han ofta prata om det. Att det är någonstans liksom att det finns ett visst lugn som man kan få när man inser att jag kan slå den här personen. Eller det här rummet, jag kan i alla fall ta mig härifrån om det skulle vara så. Och sen behöver inte det kanalisera att man behöver brösta upp sig.
För det är jävligt jobbigt att ni sett en lila bältare vid dörren precis här, va?
Precis. Dessutom är jag beväpnad.
Nej, jag är inte det, jag bara skojar.
Men det där är ju intressant, eller hur? Som du säger nu. Mm. Ja, att man har den styrkan och självförtroendet. Och det är också en stor skillnad på dig idag. Och man tittar på bilder eller läser om dig när du var liten. Du var ju mycket, mycket mindre. Du var ju en späd kille, eller hur?
Ja, absolut.
Du har varit lång, så har du inte varit...
Ja, men jag var väldigt smal. Jag var ju simmare innan. Mm. Men då blev jag smal. Men sen efter det så började jag styrketräna och började på kampsport. Det var ju för att jag inte pallade köra kater hela tiden. Jag ville inte börja på karate. Och då kollade jag, vad är det som är det värsta man kan börja på? Det har väl alltid varit så att jag söker mig till det värsta eller extremaste på de sätten. För att jag vill utmana mig själv. Och då var det ju åt MMA-hållet.
Det är häftigt. Men om du imorgon skulle vi tvinga, hypotetisk fråga, tvinga att liksom helt bara lägga ner det du gör nu. Du ska göra något helt nytt imorgon. Vad skulle du göra?
Jag skulle faktiskt söka mig nog åt...
Säg kampsport!
Jag ska bli judotränare.
Ja, precis.
Nej, men jag skulle tycka det var skithäftigt att gå åt yogahållet. Mm. Alltså att vara på något ställe någonstans i världen, något varmt land, börja varje morgon med yoga, alltså ta hand om sig själv, lägga flera timmar om dagen på eget medvetande. Det hade jag tyckt var jättehäftigt. Helst skippa så här mobiltelefoner, datorer och bara vara så här som när man åker på, när jag åker till Koh Tao som jag varit på några gånger. Man bara tränar varje dag. Man har det fantastiskt. Man sitter vid någon sandstrand, sitter under några palmer och sen så funkar inte ens mobilen. Så att man kan inte hålla på med det. Alltså det ger en så himla... Man kommer på något sätt ner i ett lugn. In så här, väldigt skönt. Om jag skulle kunna gå åt det hållet hade det varit fantastiskt. Så jag hade nog kunnat driva ett jäkla café eller vad som helst. Men komma bort från mobil, alla möten, alla datorer, allt som har
med... Fast det är där du kommer att hamna med tanke på... För att om man tittar nu på ditt Instagram och alla dina filmer du gör, producerar du dem själv förresten?
Nej, men nu har jag faktiskt en person som följer med mig på mycket saker. Inte idag dock, men jag kommer öka där. Så jag ökar ännu mer.
Ja, men du kommer ju med tiden också. Alltså, det kommer ju vara som knark. Du måste bort från det där. Ja. Det är osunt i förlängningen. Alltså, nu förstår jag, för det är verktyg för dig. Men den killen jag ser här nu som pratar, det är ju, du har ju mycket mer djup. Det där kommer du lämna. Mm. Jag är helt säker på att du kommer lämna det där.
Ja, det är spännande att se. Jag får komma tillbaka när jag kommer hit som en buddhistisk skogsmunk.
Ja, precis.
Yoga. Yoga.
Mårten, är du hans coach?
Det är för att jag är lite äldre. Den mest framgångsrika liksom, poddaren i Sverige. Och så bara, nej men sluta med det där nu.
Nej, alltså, jag säger bara i förlängningen. I förlängningen säger jag det.
Absolut, det här är som när Steven Seagal undervisar liksom, i MMA när han har Anderson, liksom, Anderson Silva. Det är lite likt faktiskt. Mårten coachar Alexander Pelleros.
Sen om typ ett år så slutar Alexander med poddandet och så kommer du gå ut och säga, det var jag som sa det.
Jag menar bara att man ska få lite lugn, eller hur?
Ja.
Du tog det på rätt sätt, eller hur?
Ja, absolut. Jag ska lägga ner podden imorgon.
Bra.
Jag tror det, säger vi så. Ha det gött. Ha det bra.
Fighterpodden, hörni, brevlådan.
Ja.
Yep. Fighterpodden @fighterbank.se. Det här kommer från Lisa Johansson. Det är ju så här, Alexander, att vi har lite för få tjejer i podden. Och det har hon nog uppmärksammat. Mm-hmm. Tack för en grym podd. Vore kul om ni bjöd in Elin Öberg och Oliver Enkamp. De är ju tillsammans, va?
Det har vi faktiskt gjort.
Just det.
Det har vi gjort flera gånger. De är väldigt svåra att
Varav en av dem är man, så att det kommer inte att förbättra situationen.
Nej, men,
de är jättespännande gäster.
Och nu har vi Alexander Pelleros här som har målat naglarna.
Det har vi det, precis. Sofia och Patricia har vi ju haft. Camilla Danielsson, Sandra Godvik, Isa Tidblad, tips om det. Sade på sig vore kul också. Ja. Önskar er en bra dag. Sen har vi han som heter Konrad Konradsson, KK. Han är ute efter dig framförallt, Simon.
Mm. Bra. Det är bra.
Nej, men generellt till vår podd. Senaste avsnittet pratade om Kyokushin. De här två gulden pratade om, det var alltså från Kata. Ja. Inte committed, som vi sa det. Nej. Vet vi det.
Och pekar på mig.
Ja, för det var du som sa det.
Nej.
Jaså. Sen så vi pratade om Mackenzie Dern.
Mackenzie.
Hon fick böta 30% och vann på knock. Hon pratar engelska perfekt. Nej, hon fick böta 30% på show, 15% på vinn och hon vann på submission, en red naked show. Inte knockout, Hansa. Ja. Med tanke på att hon är amerikan och bott i USA hela livet, borde hon kunna prata engelska bra. Men hon har ju lagt till sig någon sån här brassebrytning och det tycker man är speciellt.
Ja.
Men sen har jag tidigare mejl från Konrad här då, som har gått på här. Ja, då kommer vi till det här med hur vi uttalar förnamnet på Nurmagomedov. Vi har sagt Khabib. Det ska vi tänka på i framtiden. Och sen då långa utläggningar. Men bland annat pratar vi om Putin, att han har svart bälte i Kyokushin. Det är ett hedersbälte han har där.
Mm. Aha.
Jag vill säga så här. Tack Konrad Konradsson. För jag tycker det är bra att han kommer mycket feedback till oss.
Ja, det är trevligt.
Tack så
mycket. Men det är också så här, till försvar då, om jag ska försvara någonting. Så
nej,
är det så här,
du behöver inte försvara,
nej, men,
Simon.
Nej, men det här är för att förklara, inte försvara. Det är så här att det är svårt. Det är väldigt mycket som händer och det är dessutom så att vi spelar in podden en viss dag och sen så kommer den ut lite senare och sådär, så hinner det hända saker ibland.
Alexander Pelleros säger aldrig fel i sin podd.
Nej, han gör aldrig det, eller hur?
Nej, den heter ju Framgångspodden, så allt är framgångsrikt. Det finns ju inte ett enda framgångsfel, men jag skulle jättegärna vilja att den här Konradsson kunde ge mig lite feedback också. Han verkar vara svinbra.
Ja, det är en uppmaning.
Du kan ta över den här feedbacken, det är lugnt.
Passa dig för vad du kommer få nu. Hör du, Alexander, vi har ju som sagt massa svenskar som ska tävla i VM i BJJ. Nu kommer den här frågan då till dig, Framgångspodden. Har du några tips till dem för deras framgång och tänka hur de ska lyckas?
Verkligen. Mycket handlar ju hela tiden om att inbilla sig själv mer än vad man är för att då kunna uppfylla det. Så att jag skulle lägga ett stort slag för visualisering. Egentligen exakt vad man ska göra. Man ska in på ett cellmöte, visualisera exakt hur det går. Men också att man visualiserar från slutsituationen. Alltså att om de ser sig själva ligga där och dra en real neck choke eller dra en kimura eller vad som helst. Tänk att de börjar därifrån och sen går de tillbaka vad de gjorde innan, vad som hände, till där de står idag. Till där de står där i en träningslokal när de är. Och sen kan de visualisera framåt sina situationer och visualisera bakåt. Så att de sätter det här helt i ryggmärgen och känner sig extremt trygga. Och sen är det självklart det att, så som jag gjorde och säkerligen de flesta också gör, att verkligen lägga fokus på allt bra man har gjort och se att fan, jag är riktigt duktig, jag har gjort allt det här, jag tränar med de absolut bästa, det här kommer jag verkligen att fixa. Och sen bara gå på det där hela tiden. För det är ju verkligen en lek med psyket. Mm. Alla är ju oftast rädda. De flesta är ju det. När de ska in. Man är nervös. Det här man möter någon som är svinstor, så glömmer man bort att man är svinstor själv. Så att ja, lägga fokus på visualisering, lägga fokus på hur duktig man verkligen är och allt man har gjort, hela bagaget man har. Då kommer man vara väldigt bra förberedd.
Fan, bra sagt.
Ja, bra sagt, ja. Mm. Vad är härnäst för dig nu, Alexander?
Ja, härnäst, just nu efter det här så ska jag hem och göra massa research på vår kära gode vän Mark Levengood. Får vi se vad han har för fighting i sig. Men jag ska intervjua honom imorgon, så jag ska sätta mina timmar och bara lära mig allting om denna fine man.
Kul att ha dig här i Fighterpodden.
Ja, men tack så hemskt mycket. Superroligt att vara här.
Och som sagt, vi ser fram emot att du kanske väcker liv i din kampsportskarriär igen.
Väcker liv i kampsportskarriären och lägger ner min podd.
Ja,
det är det du tar med dig härifrån.
Ja, du har fått en del goda råd. Ja,
det
ja. Ja.
Det här kommer ju inte
alls. Och kvinnor fan. Målar naglarna.
Ja, ibland det. Tänker man någonting så kommer det på ett annat sätt.
Nej, Mårten, det kommer ut perfekt.
Ja, tack så mycket.
Det var inte ett dugg förelämpande. Kom ja. Göteborg.
Simon Kölle sitter där borta.
Ja.
Hans Wiklund. Ja. Jag heter Mårten Söderström. Hör av er till fighterpodden@fightermag.se. Tack för idag.
Oss.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.
Vad är det här nyheterna i korthet 53 minuter senare?
Det var väldigt mycket nyheter. Vi har haft mycket.
Men vi har ju Marcus som klipper sen, det blir så bra.
Ja, det är härligt.
Det är bra.